bilens registreringsnummer och att den kom på normal tid. I efterhand framkom att chauffören betett sig sällsynt kallblodigt. Han hade stannat inne på området och frågat en förbipasserande fänrik i vilken barack den latinamerikanska delegationen bodde, eftersom de visst skulle få en laddning öl, och han hade blivit rätt hänvisad. 10 minuter senare, när 22 unga officerare från Honduras återvände till sina kvarter för lunchpaus, stod ölbilen utanför deras ingång. Men samtidigt hade centralvakten fattat misstankar och sänt en sergeant Heinrich Benke för att undersöka saken. Benke fann ölbilen tom. Egendomligt, tänkte han, när han ställde sig på fotsteget och tog i dörrhandtaget. Det var det sista han tänkte. Såvitt man i efterhand kunde bedöma måste ölbilen ha varit lastad med minst 25 kilo TNT samt ett 20-tal gastuber. Explosionen blåste ut vartenda fönster inom en radio på 500 meter och branden syntes över en stor del av Hamburg. 4 tyskar och 9 utländska officerare dödades vid attentatet. Mätt med deras egna mått måste detta betraktas som den mest framgångsrika attack som västtyska terrorister någonsin genomfört i Förbundsrepubliken. Flygbladen som distribuerades till tidningarna samma eftermiddag innehöll ungefär vad man kunde vänta. Den europeiska gerillan hade återslagit till mot den kapitalistiska statens hjärta och så vidare. Man hade riktat en direkt attack mot NATOs krigföring mot tredje världens folk. Man hade uppkallat sitt kommando efter en nicaraguansk revolutionshjälte. I efterhand föreföll allt logiskt och förutsägbart, även om detta var första gången som de inhemska terroristerna riktade en så våldsam attack mot en västtysk militär anläggning. Däremot var det en nyhet att attacken enligt flygblad och resolutioner utförts inte bara av Rote Armee Fraktion, vilket såväl polis som säkerhetstjänst gissat så fort de hört talas om katastrofen, utan också av den belgiska terroristorganisationen CCC. Tidigare hade RAF samarbetat med sina franska kollegor Action Direct när det gällt såväl mord som sabotage. Nu var alltså även den belgiska organisationen med om sabotagehandlingar av detta slag. Terroristerna höll på att skapa sin international. En förbryllande detalj var att man inte visste vart den falske ölbilschauffören hade tagit vägen sedan han lämnat bilen. Man gissade att han helt sonika promenerat bort från platsen eller sökt en toalett och sen försvunnit i det kaos som följde på explosionen. Under alla förhållanden var uppträdandet nästan kusligt skickligt. När delstatsregeringen sammanträdde samma eftermiddag konstaterade man 2 saker. Detta var det värsta dådet i den inhemska terrorismens historia. I kampen mot denna terrorism gällde det nu att slå tillbaks med full kraft till vilket pris som helst. Den demokratiska staten måste försvara sig till vilket pris som helst. Kapitel 2. Tyska förbundsrepublikens motsvarighet till exempelvis den svenska rikspolisstyrelsen heter Bundeskriminalamt, förkortas BKA, och har sitt högkvarter i ett småborgerligt villaområde i utkanten av Wiesbaden. Den underdimensionerade, tv-övervakade ingången på Terstrasse 11 gör snarare ett intryck av oansenligt kontor eller lokal yrkesskola. Men Terstrasse är en återvändsgränd som slutar vid BKA, och om man går tillbaks något hundratal meter i den riktning där Terstrasse, liksom när faran är över, byter namn till det pampigare Richard Wagnerstrasse, så upptäcker man att här döljer sig i själva verket ett stort komplex av 4-5 byggnader med inglasade förbindelser bakom taggtrådshinder och larmanordningar. Detta är alltså Förbundsrepublikens polishjärna och en arbetsplats för flera tusen människor. Kriminaloberkommissar Dietmar Wert gick mot sin vana ut på lunch. Trots att han nu arbetat mer än 2 år på BKAs antiterroristsektion måste han legitimera sig för vakterna när han gick ut.